en podcast från Aftonbladet.
Från och med nu kommer vi att öppna upp alla nya avsnitt av Sillypodden. Med Podme Premium får du fortsatt alla avsnitt helt utan reklam.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Mycket varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag. Makoto Asara heter jag som sitter här med i studion. Oskar Jakobsson tillbaka. Och även en annan gäst tillbaka, Kevin Bader. Välkommen in.
Tack så jättemycket.
Nu kommer ju folk fatta att vi ska prata någonting som rör Tyskland. Och det finns ju alla anledningar att prata. FC Bayern. Vi kan väl börja bara en allmän fråga så här. Hur mår FC Bayern just nu?
Hur lång tid har vi?
Vi har ett avsnitt.
Ja, jag hade behövt en serie. Nej, men turbulent. Man hade trott att de hade kanske landat på något sätt i hela det här kaoset. Men kaoset fortsätter helt enkelt. Men vi lär ju komma in på det lite mer senare också.
Det lär vi göra. Oskar, hur är det med dig?
Jo, men det är bra, tack. Det är kul att vara tillbaka och prata fotboll. Jag hade en helg som inte var jättebestående av fotboll. Men en match fick jag se i alla fall. Jag var nere i Nisse och kolla lite fotboll.
Ja, då har du väl haft en ganska fotbollsfylld helg, men du har varit på fotboll under helgen.
Så är det, men det är också andra helgen när man inte är på plats, så man kanske sitter framför tvn och ser betydligt fler matcher.
Så är det ju.
Så var det inte den här helgen.
Hur var det då, Nisse mot Nans var det? Det var,
exakt. Nej, men det var kul. Det var förvånansvärt låg kvalitet, måste jag säga. Jag kollar inte ligga allt för ofta så där. Framförallt inte när det inte är toppmatcher och så. Och Nice ligger ju femma i tabellen och jag tänkte att det här kan man ändå förvänta sig bra kvalitet på plan, men inte alls skulle jag säga, utan Nans har det bättre laget och vann välkänt med 2-1 efter ett par diskutabla straffar.
Det ska bli kul för Nice-fansen sen när de ska också bara föryngra hela truppen och bestå en massa Manchester United-lån framöver när Inni och ska börja sätta sin prägel på.
Precis.
Det var bara att det inte blir så att det inte blir liksom Strasbourg 2.0 av det, men vem vet i dagens moderna fotboll. Men någonting som kanske är upplyftande då för folk som tycker att fotbollen blivit för själslös och för pengacentrerad och för karriärinriktad och allt vad det kan vara, är ju Xabi Alonsos besked här nu i veckan. Han säger, I'm staying, jag stannar i Bayer Leverkusen. Till att börja med, hur väntat var det här?
Jag skulle väl säga att desto längre tiden har gått, desto mer väntat var det. I alla fall om man lyssnar på folket som jobbar runt omkring klubben och folk som följer Bayer Leverkusen regelbundet, så var det här inte en större chock. Men självfallet fanns det ju mycket snack, framförallt kring Bayern München då. Liverpool har ju också varit med i leken, men Bayern München har varit extremt sugna på att lösa Xabi Alonso och ta honom tillbaka till München med tanke på att de nu letar efter en ersättare. Så jag skulle ändå säga att det kom lite som en chock kanske för Bayern-fansen, men för de som har haft helhetsbilden så kändes det ändå rätt så rimligt med tanke på hur Alonso har tagit sig an sin tränarkarriär.
Ja, men jag håller med. Sen, det känns ju som att du är inne på att Bayern-fansen kanske är lite chockade, och det känns också som att på de brittiska öarna och här i Sverige bland Liverpool-fans så är det många som ändå har sett att Xabi Alonso näste man före Liverpool. Och jag tror ändå att där kan en del som kanske inte följer Tyskland och exakt känner hur Alonso tänker och hur Leverkusen jobbar och hur bra de faktiskt har varit i år. Kanske är lite förvånade, men jag är lite förvånad, men ändå rimligt beslut skulle jag säga.
Det är ingen av er som har någon så här Joe Cole-reaktion på det här och tycker att han är en fullständig galning för att han inte väljer att smida medan järnet är varmt, så att säga, och och ta ett toppjobb. Det, jag håller väl med er också här att sen absolut, vad var det, 40:e raka matchen utan förlust i helgen när man gick vidare från DFB-pokal.
I cupen igår, precis.
Precis, igår till och med, ja. Och ja, de har inte förlorat en match sen, det var väl någon träningsmatch mot Real Sociedad i somras tror jag senast. Och senaste tävlingsmatchen de förlorade var ju 3-0 borta mot Bochum i en ligaavslutning där inte Xabi Alonso ens var med. Mm. Så det är helt makalöst det han håller på med där. Det blir väldigt svårt dock om man leker med tanken att han håller det här, de tar trippeln, tar alltså Bundesliga, kuppen och Europa League. Då har han ju ingenting att vinna nästa säsong. Alltså då är det liksom, han kan ju inte göra det bättre.
Nej.
Och det är väl där, det är väl att ta Champions League med någon form av rimlig målsättning får man snart att lägga också. Så där tänker man väl lite. Men...
ja, jag håller med dig, alltså det var väl det argumentet jag hade för att vänta nu, om man vinner nu allt. Nu är ju den stora frågan om man fortfarande kan lösa Europa League i skrivande stund eller talande stund, så har de ju fortfarande West Ham i kvartsfinalen. Men...
och om de löser Kaiserslautern i
finalen.
Finalen.
Precis. Det borde de lösa. Men med det sagt så är det precis som du är inne på. Alltså, det finns ju kanske inte rent resultatmässigt en bättre säsong att göra med Bayer Leverkusen. Men som man har lärt känna Xabi Alonso genom åren, han är ju inte, självklart är en resultatinriktad, men han är ju också inriktad på att utveckla och utveckla sig själv och ha den tid med laget. Och det kommer han ju ha i Bayer Leverkusen jämfört med att om man skulle gå till Bayern München eller ett Liverpool där han ständigt skulle ha den här enorma pressen på sig.
Ja, jag tror också en viktig del är att tack vare de här resultaten de har gjort i år, så som vi kanske kan komma in på senare också, så kan det göra att vissa stjärnor kanske väljer att stanna också, och det tror jag tilltalar Alonso, att han kanske har redan en del indikationer på att ja, men en Wirtz kanske är sugen på att stanna.
Vi kan väl ta det direkt egentligen och stanna vid Leverkusen, för det är ju mycket spelare som det ryktas kring. Mm. Till exempel Florian Wirtz som du nämnde, som ju, ja, kopplas till varje toppklubb i världen mer eller mindre. Men om Alonso stannar, då lär väl typ Wirtz vilja stanna också, tänker jag. Eller?
Ja, utifrån vad hans far, a.k.a. hans pappa, har sagt.
Hans eller, far, a.k.a. hans pappa. Ja, det stämmer ju. Det stämmer.
Viktigt och,
det är korrekt.
A.k.a. hans agent, ska det sägas. Så kommer han stanna, i alla fall en säsong till. Och det är ju också likt Florian Wirtz, han har ju ryktats länge till andra klubbar, men han är också en sån som vill ta varje steg med väldigt mycket försiktighet, och att få spela i Champions League med Bayer Leverkusen med Xabi Alonso tilltalar honom ju enormt mycket. Så jag skulle säga det är 120% sannolikhet att han stannar kvar i Bayer Leverkusen. Alltså det ska mycket till att han skulle lämna i sommar.
Vilka är närmast att lämna då? Det är ju många komponenter. Alltså Granit Xhaka lär ju vara kvar. Mm. Han kom ju nyss. Mm. Som ju varit helt fenomenal. Boniface lär ju ryktas, men lär väl inte ha någon stress iväg egentligen. För han kom ju också in nyss. Mm. Alltså känslan är väl att det är typ Frimpong, eller?
Exakt. Det är ju, Grimaldo har ju också ryktats mycket. Han kom ju också nyss. Free transfer.
Då måste Barca ha pengar, för det är ju dit han vill.
Exakt. Ja. Men den som är mest osäker i dagsläget, förut var det faktiskt Jonathan Tah också, försvarsgeneralen. Men sägs då...
har ju bara ett år kvar.
Exakt, han har ett år kvar, men han sägs till och med förlänga det till 2028 enligt tysk media. Men Frimpong har ju varit i intervjuer också mest så tveksam och inte riktigt tydlig med att jag vill stanna. Så jag skulle väl också satsa mina pengar på att Frimpong är nog den spelaren som nog kommer gå om man skulle få ett riktigt bra erbjudande.
Ja, och där ska man också kunna få ganska mycket pengar. Mm. Han har ändå kontrakt till 28 tror jag det, och 23 år. Imponerat stort och sådär, så att som du är inne på, så kanske, då kanske det, man nöjer sig med att släppa honom liksom, och så kan man hitta någon ersättare där.
Otrolig varningsflagga där dock, att det måste vara ett lag som har rätt roll för honom.
Verkligen.
Alltså för att det är så lätt för lag att titta på, ja, han har gjort så mycket poäng, ja, han har gjort det i det här systemet. Precis. Ett lag han skulle passa perfekt i, det är ju ett lag som, där wingbacks frodas, jag tänker typ Inter.
Mm.
Alltså sett honom på den rollen där på kanten, skeppa Dumfries. Ja, nu har inte Inter de pengarna, så det här kommer aldrig vara aktuellt. Men det är en sån miljö han skulle passa i. Det är ju ingenting för typ United att röra om dem. Men nu har de ju Dalot där som ändå liksom växt hos United-fansen också till exempel. Det är ingenting för Real Madrid där fyrbackslinjen liksom sitter i väggarna på något sätt. De ska inte heller röra en Frimpong i det här läget. Så den blir den svåra ekvationen. Men där har det också varit, alltså Bayer Lever kunde vara tydliga med att jag, han kommer kunna släppas till sommar. Vi räknar med att bli av med honom. Mm. Och han säger själv, jag tänker inte mycket på det. Nu ska jag spela klart den här säsongen, men sen får vi se. Mm. Så att det känns väl som att han är nära att dra oavsett. Tänker på mittbackarna i övrigt, för det är väldigt mycket snack varje fönster kring Inkapi, det är snack kring Tapsoba, det är snack kring Hammarby-bekantingen Odilon. Vem är den som är liksom intressantast av alla de här backarna som man har tillgängliga? Här har vi där också till exempel.
Precis, alltså jag skulle väl säga att alla håller rätt så liknande nivå, alltså väldigt duktiga, de har enorm potential allihopa. Ta sticker väl ut på grund av åldern också, på grund av hans historik i klubben och att han lär stanna kvar. Men jag skulle väl säga Hinkapi är ju en spelare som har ryktats länge bort. Jag vet att brittiska ön har tilltalat honom väldigt mycket, skulle inte förvåna mig heller. Men det är väl han, men de andra är också liknande situation. Eller vad säger du?
Ja, men det är en bra uppsättning de har på mittbackar. Och det tyder väl på att någon bör kunna lämna och ta, som vi var inne på, kommer förmodligen förlänga. Också bra att ha den rutinen kvar i laget, tänker jag. Så att, ja, som du är inne på, Hinchap eller Tapsoba kanske, alltså här. Odilon också. Alla har sin potential.
Alla ryktas ut i Premier League-klubbar konstant. Ja. Alla tre. Ja. Och det är det som någon av dem måste... Jag trodde ju någon av dem skulle röra på träden i somras. Men det blev ju inte så. Det känns att Tapsoba är väl den som står först i kön på något sätt att göra en flytt till Premier League. Om han nu ens är intresserad. Han kanske vill stanna allihop med tanke på hur det går. Nu vill köra Odilon ramlat ur start eller om sista tiden. Så att då kanske det är mer aktuellt för honom och hitta en ny start. Det hoppas väl Hammarby-fansen på för att få lite klirr i någon form av utbildningsbidrag eller annat. Med det sagt, det finns ju två klubbar som vi har nämnt här nu tidigare och det som kanske flesta av er lyssnare är intresserade av som letar tränare, där man hade Xabi Alonso som är ganska tydligt första val. Det är ju Bayern München, det är Liverpool. Vad gör de nu? Det är där man undrar. Alltså, vad ska de hitta på nu? Alltså, i Bayerns fall... Det är ju riktigt oväntade namn som har dykt upp på den, alltså jakten nu efter att Xabi Alonso-spåret har försvunnit. Alltså, De Cherbi, ja. Men Julian Nagelsmann tillbaka.
Jag är för det. Jag håller med dig i den galenskap det ändå är, för att det är knappt året sedan han fick kicken efter sin fina skidresa och förlust mot Bayer Leverkusen. Men tittar man på Bayern München, vad de har byggt upp nu, vilka som har kommit in med Max Ebel som nu är sportsligt ansvar, med Christoph Freund som sportchef, att de ska strukturera upp det här Bayern München, skapa en ny era, man ska rensa lite och bygga något nytt, så tycker jag att Julian Nagelsmann är egentligen en perfekta person. Det är därför de värvade honom från första gången. Det är därför de gav honom ett femårskontrakt först. Men sen fick ju som bekant Oliver Kahn och Salih Hamidic kalla fötter och kickade honom. Så jag tycker i dagsläget, och det är det som är det intressanta, i Tyskland snackar man ju om just det här racet. För tyska landslaget, alltså förbundet, de vill ju signa honom nu. De vill ge ett kontrakt.
Det räckte med en bra landslagssamling.
Riktigt fina matcher.
Det räckte med att Toni Kroos kom tillbaka och gjorde en assist efter några sekunder. Och sen nu ska vi ha kvar Nagelsmann. Ja. Vi snackade om att han var helt rykt liksom. Oavsett vad.
Men där är snacket just nu. Alltså, lyckas förbundet. Nu var Watzke, CEO i Dortmund, var ju i en podcast nu i veckan och berättade att han är också för att förbundet borde förlänga med honom. Man har ju snackat lite om att Watzke vill ha honom till Dortmund. Och det har han velat länge. Och det trodde jag faktiskt att det kanske skulle bli en sån där pusselbit som Alonso går eller Nagelsmann kliver in i Dortmund och så. Men det kommer det nog inte bli.
Nej, och det svänger snabbt också. Efter någon bra landskamp så känns det som att han återigen verkligen är på uppgång. Och att det är Tyskland och Bayern som slåss om honom kanske. Och att i slutändan kanske handlar om vad Nagelsmann själv vill och vad som tilltalar honom mest. Med för att, ja, det är klart Dortmund, det hade varit ett drömnamn för dem, men jag har svårt att se det i nuläget.
Alltså, för det jag inte förstår är hur Nagelsmann kan acceptera det.
Alltså, det jag tror, det som jag har märkt på honom i intervjuerna också, för han var ju, det var ju radiotystnad på honom efter han fick sparken från Bayern München.
Det var hans drömjobb, ja. Han har drömt om som alla andra tyska tränare i hela sitt liv liksom, att träna Bayern.
Precis, och jag gissar väl på att få se Bayern München på något vis halta sig fram som de har gjort, minst sagt, och inte riktigt lyckas nå de höjderna som de egentligen snackas om att de ska nå, har nog också fått honom att säga, titta här. Alltså, det var inte jag som var felet, och det fanns andra indikationer på att det var en strukturellt fel i just det som hade byggts upp innan. Och jag tror väl att han på något vis vill, alltså unfinished business helt enkelt. Alltså nu är de gubbarna borta som inte var pro honom så mycket.
Det är sant.
Det är nyckeln i det hela skulle jag säga.
Ja.
Att det är nytt folk som verkligen, ja, men känner att det är bra chans och bra läge att ta tillbaka Nagelsmann.
Mm. Sen är det väl för en trupp som inte kanske är helt lätt hanterlig också. Där Nagelsmann då ska in och hantera Neuer, Kimmich, vad heter det? Goretzka och Müller där i det här, så spelar rådet som ändå egentligen styr och ställer den här klubben, så där kommer ju också bli en jätteproblem, tänker jag. Sen i och för sig så är väl Nagelsmann, jag fattar ju varför man vill det. Mm. Det är bättre i alla fall än där andra jokern som har dykt upp, att Ralf Rangnick överhuvudtaget är på den listan.
Det är också lite roligt tycker jag, men det hade varit alltså, lite galet.
Kanske. Alltså det, ja, men det kan väl inte bli det, som tränare.
Om jag ska vara krass, jag personligen skulle hellre vilja säga Ralf Rangnick en De Serbi i Bayern München. För jag tycker på något sätt, all respekt till De Serbi, men jag har så svårt att se honom i München, i Lederhosen, och på något vis dirigera med den klubben. Det är som Tuchel också varit inne på, så att träna Bayern München det är så mycket mer än bara vara tränare. Man måste vara en form av fanbärare för klubben, man måste hålla sponsorer, man har en bankett efter varje Champions League-match. Alltså det är så mycket lullull runt omkring. Och jag har så svårt att se De Serbi gå runt och skaka hand och, ja, vad vet jag, göra sådana grejer.
Det låter som att du inte vill ha Mourinho heller.
Mourinho hade ju varit någonting annat. Då hade det blivit FC Holvo 3.0 på alla sätt och vis.
Mourinho i Lederhosen och på sponsormiddag.
Eller så är det någon sån hel, liksom, bara jättetvärvändning åt något helt annat håll som man kanske behöver i Bayern München, jag vet inte.
Mm. Att ta in Mourinho.
Ta in Mourinho. Ja. Ah, ja. Eller De Serbi då, som inte alls kan hantera de här maketterna.
Skillnaden är så här, De Serbi, jag är ju tveksam om man är liksom en vinnare. Mm. Det är ju där problemet ligger på något sätt. Och Bayern München ska ha en tränare som är en vinnare.
Exakt.
Och där, absolut, man kan ifrågasätta, är Ralf Rangnick en vinnare verkligen? Eller är han mer någon form av
skapare?
För han är ju lite, det är också en sån här fotbollsvetenskapsman som De Serbi är. Mm. Och jag vet inte om det är den vägen Bayern ska gå. Bayern ska ha en pålitlig farbror som jag tyckte till exempel Hansi Flick var.
Ja.
Som sitter där och lite butter ibland, men ser till att laget vinner och alla stjärnor är nöjda. Det är en sån tränare Bayern ska ha.
Och det är därför jag tror Nagelsmann passar in i den här bilden igen, att man återgår till egentligen den ursprungliga planen, att
inte ha en gammal glad gubbe som sitter där. Och, ja.
Men det roliga är ju på något sätt att i slutändan, vi säger nu att vi sitter här om ett halvår, säsongen 2024-2025 drar igång, Nagelsmann sitter på Bayern München bänk. Alltså, då är det nästan som att den här utvecklingen var bra för Bayern. Alltså den här galna kaoset gav frukt, för att det Nagelsmann har lärt sig nu under landslagstiden, speciellt hittills, är ju att på något vis effektivisera, för det har han ju sagt själv, han älskar ju experimentera, ena dagen ditten och andra dagen datten, men nu på något vis har han ju lärt sig att okej, nu har jag de här dagarna på mig, vad vill jag få fram, hur kan jag få spelarna att spela på bästa möjliga sätt, och det tror jag att han kommer applicera på sin klubblagstid framöver också.
Vad gör vi för att inte förlora med 4-1 mot Japan? Typ så.
Exakt. Väldigt viktig poäng. Väldigt viktig poäng.
Är det en riktig masterplan vi ser av Nagelsmann?
Ja, men det var okej. Där och då när han blev sparkad, då var han ju bara helt förstörd. Alltså.
Men det sjuka var, när han fick sparken, alltså det var ju bara veckan efter den här ragden mot PSG hur man spelade. Alltså, det här är ett Bayern München, det får man inte glömma bort. Det var ett Bayern München som tappade deras bästa målskytt genom tiderna, Robert Lewandowski. Man fick en Sadio Mané som inte alls är den spelartypen. Tänk er vad han skulle kunna göra med det här Bayern med Harry Kane. Alltså det är ett Bayern München som är villiga att sälja, alltså verkligen sälja Sané eller Gnabry eller Kom, alltså de kan sälja alla förutom Müller och Neuer. Det är typ de enda som är säkra.
Om Nagelsmann kommer in så kommer ju Sané bara springa därifrån. Alltså han vill ju inte ha med honom att göra mer.
Men det är ju också, förlåt, nu är mycket Tyskland här, men det är ju också en faktor i att han nu är medlare med det tyska landslaget, att han får olika tyska spelare, han får en relation till dem också, han förbättrar sin relation till Manuel Neuer som inte var särskilt bra tidigare, den blir bättre nu. Sané ska faktiskt sägas, han skickades faktiskt till landslagssamlingen nu senast trots att han var avstängd, för att Nagelsmann sa väldigt tydligt, vi kan inte vinna EM med 11 Sanés, men vi kan inte vinna EM utan en Sané. Så det finns ändå, han är diplomat, han vet vilka knappar han ska trycka på, han har lärt sig mycket. Och där ska man väl kanske också stort tack till hans nuvarande mentor Rudi Völler, som är en form av manager i tyska landslaget, som på något vis stöttar honom i ryggen.
Framförallt känd för att ha haft ett väldigt svalligt hår och göra mycket mål en gång i tiden, Rudi Völler. För att verkligen så här väldigt kortfattat och löst beskriva honom som fotbollsspelare. Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi ska ta oss från Tyskland, för det finns ju ett lag i England också som jag nämnde som inte då får Xabi Alonso utan måste blicka mot annat. Det är Liverpool. Ruben Amorim är väl det namn jag har sett florera mest.
Ja, exakt. Det är han och tidigare De Serbi då, som nu är ur ekvationen, verkar som.
De Serbi verkar vara ur ekvationen, ja. Men frågan är liksom vem de går för. Där är jag lite mer skeptisk liksom, vad som finns för alternativ. Och på tal om det här att en FC Bayern-tränare ska kunna göra allt annat runt om plan och det är mycket annat, det hör ju till Liverpool också. Det har vi tjatat om i den här podden, Premier League-podden, hela tiden, att du är representant för staden och för klubben på ett annat sätt. Så vem tar dem?
Ja, jag kan inte bolla upp ett namn bara sådär egentligen, utan jag lockas ändå lite av Amorim, som vi är inne på, med att få in en ung tränare som, där man kan sälja in ett projekt liksom. Att han kommer in och man kan börja tro på något långsiktigt likt det Klopp, eller det går inte att efterlikna Klopp, men att göra, ja, men var där i många år, verkligen sälja in hela Liverpool på en idé. Han har gjort bra i Sporting, tog ju första titeln på mängder av år för ett par år sedan, så att ett bra namn, men i övrigt har jag faktiskt svårt att bolla upp några självklara kandidater när De Serbi nu inte verkar gå dit.
Jag tycker nog Amorim känns också mer vettigt än De Serbi på något sätt också. För Amorim har på något sätt, han är redo för att ta nästa kliv i tränarkarriären och ta ett nytt jobb. Snack om att Barcelona ska vara där och peta också på honom. Svårt att se det hända, men...
Det är väl Flick där som fortfarande är det han som är fortfarande mest aktuell för Barca?
Ja, det tror jag. Alltså, Hansi Flick har väl, han har gjort allt han kan för Barca. Mm. Han vill ju till Barca, det är uppenbart.
Snabbt kurs i spanska. Och...
Pini Zahavi, middagar med Laporta, hela den biten. Det lär väl... Sen är det så här, vi kan ta det nu också direkt här, att det är ju väldigt mycket snack i Barca nu om huruvida det kanske är så att de till och med ska övertala Xavi att stanna.
Nej, det här var ju galet.
Ja, men då är det också, då är det lite så här pojken som skriker varg över nästa gång han säger att han ska sluta. Han har ju hotat med att sluta förr. Men att han gick ut nu och sa nej, jag drar efter säsongen. Nu verkar han ändå vara så att om man får vissa löften från ledningen så kan han tänka sig vara kvar. Ja, alltså så här, jag fattar ju för Barcas del varför de vill det kanske då, om de gör, säg att de vinner Champions League, då blir han säkert kvar. Just nu så är det väl hans svar nej, att han inte ska vara kvar, men att de försöker övertala honom på ett eller annat sätt. Alltså då blir det lite så här också på något
det
sätt.
Blir, det blir kindergarten över det hela. Alltså, det blir lite märkligt tycker jag. Men ja, man, självklart ska man få kunna ändra sig och sånt, men det känns så tydligt och rakt att nej, nu slutar jag.
Ja. Alltså den som är minst lätt att övertala är väl Klopp. Ja. Det är väl klart.
Ja. Exakt, men det kom så chockartat på Xavi att har han funderat klart det här själv ens till mycket liksom, jag vet inte, men Det, eller han var, sen var ju så väldigt tydlig som du var inne på. Mm. Men på något sätt kände man där att ja, det sista är nog inte helt sagt här heller.
Joao Felix var väl ute och sa att han hoppas han stannar och så vidare och lite sånt snack. Det är mycket sånt snack fortfarande.
Mm.
När Xavi gav sitt besked, det var ju när Barcelona hade en ganska jobbig resultatperiod. Han fick massa kritik för allt möjligt. Det var mycket skador hit och dit och allt. Så de börjar det bra nu. Och kanske han bara vänder kappan och då får man på något sätt liksom... Då är det ju bekräftat att det han gjorde var ju någon sorts självbevarelsegrej då, liksom där innan, att jag ska inte få sparken från den här klubben. Jag lämnar den här klubben när jag känner för att lämna den. Och det skickar en annan signal. Sen det har ju varit lite snack nu om att han ska vara på Ajax lista, såg jag från Sport också. Rimligt tycker jag. Ändå att Ajax har tittat på honom. De får ju inte behålla John van Schip där. Han drar ju efter säsongen, kan jag också förstå.
Mm.
Vi får väl se vad som händer med Xavi, men det är som sagt, det sista är ju inte sagt där.
Nej, och det kan ju också bli att det blir ett års uppehåll för honom.
Mm.
Det,
mest troligt.
Det känns som det mest troliga. Så att, sen som du är inne på, Ajax ändå ett rimligt namn som bollas upp med kopplingarna däremellan också.
Sen kan han ju också gå in och börja ersätta Luis de la Fuente när Spanien har kraschat ur EM lite för tidigt i sommar. Och är helt orimligt att han sitter där med förbundskaptensposten.
Apropå Liverpool, hade det inte varit roligt om Tuchel återigen gjorde det som han alltid gjort, nämligen följa Klopp, alltså från Mainz till Dortmund och sen ta Liverpool.
Jo, det är ju ett namn också, men det är också...
Och han har ju sagt att han vill till Premier League, men framförallt om Manchester United har ju varit snackisen där om Erik ten Hag får sparken.
För United hade det varit rimligt
för
om de sparkar ten Hag då. För Liverpool så nej, du ska ju inte försöka gå på någon sorts Klopp Light-variant, det kommer krascha. Det är inte den vägen, så du måste hitta någon med en egen identitet, en ny profil som kan sätta något eget. Och då tror jag Ruben Amorim passar mycket bättre. Till och med De Cherby skulle kunna passa bättre om det är rätt liksom.
Ja men exakt, det var lite det jag var inne på, att man säljer in ett långsiktigt projekt med Amorim och i större mån med De Cherby också. En Tuchel som ju ofta har blivit gjort sig ovän med klubbledningar. Exakt. Så att,
förlåt.
Nej, men då är det ju, om man verkligen jagar en kortsiktig resultat, då hade inte Tuchel varit helt fel, för det är han duktig på liksom. Men jag tror att man ska titta mot Portugal.
Men kanske det ändå är på så vis då, om du tänker att du kan få Alonso 2025, att du bara bränner Tuchel på ett år, har honom som en stopgap crash för att sen kunna bygga nytt från det. Jag vet inte om det finns någon klubb som anställer med tanken att den här killen ska bara ha i ett år och han ska bara ta den smällen som automatiskt kommer komma efter Klopp har lämnat.
Det är en stor gamble också om Xabi Alonso sen väljer Bayern München.
Jag tror, vi kan ju nästan, alltså, vi pratade om det tidigare, det känns ju nästan skrivet i stenen i stjärnorna, och det finns ett kontrakt inlåst någonstans i Madrids bankfack att en viss Alonso kommer gå till Madrid 2025.
Alltså 2025 så kan ju Ancelotti ha känt att nu är det dags. Han kommer ju vara kvar så länge han får det. Och han känner för det.
Han ska ju på något vis skola in en Papea och få klassen att lyda på kommando. Och sen får adapten då, Alonso, kliva in och styra skotan vidare. Känns det
måste bli en tredje sida använda först då. det kommer ju förr eller senare.
Men först ska han till Juventus säkert. Bara för att...
Ja, men Juventus ska ju ta Thiago Motta.
Ja.
Gör han något annat när Real Madrid då, sedan?
Alltså, jag trodde ju faktiskt att Bayern, det glömde jag nämna.
Det var ju snackis om att Ribéry kommer ju komma tillbaka till Bayern München som hjälptränare. Och där var spekulationerna Ribéry ass till Zidane. Och Zidane skulle ju bära upp, självklart skulle han bära upp ledarhosen, men han skulle ju bära upp den här auran av vi vinner, vi ska vinna, vi ska vinna allt.
Och Zidane kan hantera sponsormiddagar.
Han kan hantera allt. Frågan är bara om han är väldigt för tyst kanske. Och de kanske tycker, vad vill du? Nej, men det har ju snackats om. Men det är, jag tror utifrån de som jag känner där nere, att det är mer snack än verkstad bakom det.
Ja, nu känner jag på att de väntar in Real Madrid igen. Eller franska landslaget som man får vänta in evighet på, eftersom att Deschamps gör det bättre än vad någon kunde tro. Så vi får se. Men han är ju ett wildcard i hela den här mixen också.
Graham Potter tänkte jag bara...
Liverpool.
Är det inte, du pratar om projekt, är det inte, alltså jag vet att hans tid i Chelsea var inte så som man hade kanske hoppats för hans del, men han är ju en projekttränare, och Liverpool all respekt till Liverpool-fansen och klubben i sig, men det är ju rent ekonomiskt inte på samma nivå som jämförs vid City, United och de andra storklubbarna. Alltså, där måste han ju hantera en annan sorts budget som man kanske är bättre på också, och en annan sorts spelarcrowd.
Men Liverpool vill väl också bli lite åt, alltså, de vill ju bygga upp sig som mer globalt gångbara. Mm. Och då, absolut, Potter är ett namn som är aktuellt i det sammanhanget, det är jag helt övertygad om. Men, ja...
Mm. Alltså han går ju lite granna under samma kategori som Amorim så sett.
Mm.
Men det var också ett misslyckande i Chelsea och ja, rimligt namn att bolla upp, men jag tror inte Liverpool kollar lite riktigt. Jag tror ändå.
Arne Slott kanske.
Ja. Mm.
Kanske dyker upp i något rykte någon gång också. Jag vet inte. Det är, som sagt, där Liverpool är man lite mer loft på vad som exakt ska göra. Steven Gerrard lär det inte bli.
Nej, det lär det. Men det känns ändå som att det är inte samma hylla som kanske Bayern och Real skulle plocka ifrån när vi pratar om tränare, alltså med tränarnamn. För Bayern München vill inte gå ner i slott hyllan, om man säger så.
Oh.
Det har jag svårt att säga.
De, i och för sig skulle de väl kunna gå till slotthyllan teoretiskt sett, beroende på vart de hamnar. Men Liverpool har ju inte det där, är det mycket mer vilken person det är. Exakt. Och vad det här är. Du kan ha andra profiler. Det är som så här, Jürgen Klopp skulle inte passa i Bayern München, han skulle inte passa i Real Madrid. Helt övertygad om. För det är inte hans liksom personlighet. Den rimmar inte där. Den rimmar med Dortmund, den rimmar med Liverpool, men den skulle typ rimma med Atletico Madrid om de fick någon feeling. Men skulle inte rimma med Real eller Bayern eller United eller Juventus eller liksom,
ja, det
klubbar som på något sätt mer institutionella på något vänster. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad man...
Nej, men det är lite så här museumaktigt.
Ja, museum. De har stora klubbmuseer. Det
där. Exakt.
Vi ska ju prata lite fotbollsspelare också. Vi har faktiskt bara pratat en massa tränare och sånt idag. Och vi har ju några av svensk börd också. Alexander Isak tänker jag på till exempel. Som det ryktas en del kring. Han sa ju själv här nyligen i en intervju att han inte har någon tanke på att lämna Newcastle. Jag vill vara här i framtiden. Jag kom hit för projektet. Jag älskar att vara här och känner mig verkligen hemma. Och vill göra klart den här säsongen på ett väldigt bra sätt för mig och laget, sa han i en intervju. Och detta då efter att det har kommit uppgifter om att han är till salu till sommaren. Att Arsenal vill värva honom, att Tottenham vill värva honom och att Newcastle har lite ont om pengar och kanske tvingas sälja honom. Men, ja, det har ju också kommit uppgifter om att Newcastle absolut inte tänker sälja Isak.
Mm. Nej, det finns ju många trådar att dra i här och att han eventuellt ska vara till salu grundar sig att de men behöver balansera ut böcker.
Ja.
Liksom. Och då har ju Tottenham och Arsenal bollats upp och helt rimligt ur deras aspekter att vara intresserade av Alexander Isak. Gör ju en bra säsong när han väl är frisk och kan spela. Arsenal känns som det har ryktats om ganska länge att där hade han spetsat till deras anfallsuppsättning ytterligare. Tottenham tror han hade passat bra i också. Men jag har svårt att se att, eller det ska väldigt mycket till för att Newcastle går dit att man släpper Isak. Det är liksom, det är ju framtida stjärnan ändå, eller nuvarande stjärnan också. Och det vore ett hårt slag för hela satsningen skulle jag säga, om man släpper honom redan nu.
Ja, men det har ju varit snack om att sälja Bruno Guimaraes också, och det känns ju rimligare även om Guimaraes såklart är jätteviktigt. Men Isak har ju också ett symbolvärde som du är inne på.
Mm.
Det är deras kunna gå er och värvning.
Ja.
Bruno Guimaraes är inte riktigt deras David Silva-värvning. Alltså det finns andra spelare som på något sätt fyller den luckan kanske. Han är absolut en väldigt svår ersättlig spelare. Du kommer absolut inte få lika mycket pengar för honom som du får för att sälja Isak. Men Isak, att sälja honom är en signal på att nej, det här håller inte. Vi kommer inte kunna gå för det liksom allra bästa. För om du ska värva en ersättare som ger samma tro i Newcastle, då måste du betala lika mycket som du sålde spelaren för, minst. Så jag tror också att det där är då, det är bara tack och godnatt för Newcastle-projektet om de säljer Isak. Lite så känner jag.
Ja, men verkligen. Nu ser det ju tufft ut med Europaplatser och sådär också. Det är klart att det kommer kunna spela in en del. Men jag tror det gäller att stå emot här ändå. Liksom. Man får prioritera vem man släpper. Att Guimaraes kanske då ligger före i den ordningen. För att, som du är inne på, släpper man Isak, då skjuter man sig själva lite grann i foten.
Sen är det ju skadehistoriken.
Ja, men just det som ni är inne på, just symbolvärdet och allt sånt. Men är det kanske... nu kommer han ju förmodligen inte ta en CL-plats.
Nej, det lär inte Newcastle.
Det lär ju de inte göra. Alltså att kunna stå emot då, de pengarna är ju ändå, alltså det är det som kommer att bli mest intressant tror jag i sommaren, det pokerspelet. Samtidigt som kommer vi kanske också in på, alltså det finns ju en annan het svensk anfallare på marknaden för ungefär liknande pengar, jag tänker på Gökeres då, som också har riktats till liknande klubbar, alltså vem som drar vem helt enkelt där.
Gökeres var lite dyrare.
Ja, det är kanske till och med också. Ja.
Ja, jag sitter och tänker så här, men säg att man säljer Isak då. Nu sa jag ju för sig att det är liksom slutet på ett projekt, så hårt kanske, var det kanske lite väl hårt.
Men då går man två steg bak lite i utvecklingen. Ja.
Men sälj Isak för 800 miljoner eller vad det är då. Säg att du kan få ut det. Det tror jag skulle få.
Det ryktades över miljarden till och med senast, såg jag.
Ja, det var så pass mycket till och med. Ja.
Sen om det blir det är svårt att säga, men runt miljarden skulle jag ändå tro att det blir.
Ja, och om du säljer honom, värvar Dominik Solanke för hälften, till exempel. Räddar ekonomin för stunden, kämpar på, och sen i framtiden så plockar du en superanfallare igen istället och börjar om på ny kula på något sätt. Inte helt otänkbart.
Och man kan återinvestera. Vi ser, alltså, att kunna ha en sån diamant som Isak, få en miljard som du är inne på där, och på något sätt återinvestera det i flera positioner istället för att kunna bygga upp något långsiktigt. För det är ju lite det projektet den Newcastle har varit, att de har ju ändå varit smarta på marknaden. De har ju inte bara gått och slängt pengar. Och att inte sälja Isak när de är i det här pressade läget, tycker jag känns ju kanske självklart svidare för dem, men ändå kanske det är det smartaste på ett sätt.
Alltså det är som sagt, det är skadehistoriken som får mig att ändå på något sätt tala för det. Men samtidigt, som sagt, så det signalvärdet också ska inte underskattas. Och han gör ju mål. Han gör väldigt mycket mål och är väldigt viktig för dem. Det blir intressant att se. Någon som jag absolut inte tror kommer, där kan vi egentligen bara, jag vet inte varför jag har med det i körschemat, men Napoli är ju intresserad av Dejan Kulusevski. Enligt då den klassiska Neapel-källa Radio Kiskis Napoli, dyker alltid upp när det handlar om Neapel-rykten, väldigt roligt. Så ska man ju då fundera då. De Laurentiis vill ju ha Antonio Conte som tränare nästa säsong. Calzona kommer ju inte vara något långvarigt alternativ att bolla slovakiska förbundskaptens gigget med att träna Napoli. Det håller inte i längden. Och då vill man ha Conte. Conte har krav som alltid. De Laurentiis känner att, men nu ska jag hitta lite liksom någonting. Lockbete. Ja, lockbete här och dra in honom med och tänka, men då kan man ju plocka Dejan Kulusevski från Tottenham då och visa upp honom. Titta här, får du spela med Dejan, det är ju kul. Nu är problemet här, finns ju mycket. Nummer ett, har de råd med lönen? Nej, jag tror inte de kommer vilja ge så mycket lön som Kulusevski har i Tottenham och lär kräva om de ska flytta. Nummer två, varför i hela friden skulle Kulusevski vilja lämna Tottenham för Napoli i det här läget? Både sett till att Tottenham sannolika med att spela Champions League nästa säsong, sett till att han trivs helt utomordentligt med Ange Postecoglou. Varför ska han gå tillbaka till Conte då? Varför ska han till en klubb som säkert inte kommer spela liksom Champions League nästa säsong? Och transfersumman. Ja, de säljer kanske Victor Osimhen, de får in pengar, men nej. Det finns ju inte där.
Nej.
Eller?
Ja, du svarar ju på dina egna frågor, skulle jag säga. Ganska mycket. jag har oerhört svårt att se att Dejan lämnar för Napoli i det här läget. Med ett återigen då projekt med i Tottenham som ser spännande ut, minst sagt. Och visserligen, det hade ju varit kul om det hade gått hem med ett litet lockbetesaffär. Det ser man väl inte allt för ofta längre kanske, men jag har svårt att se det. Sen vet vi att han trivdes extremt bra under Conte, så att är det någon som hade lyckats med det, så eller då kanske det är Conte och det är lockbetet, men nej. Det kommer inte ske.
Det skulle vara att det är roligare att bo i Neapel än London då, men det beror ju på vem du frågar.
Ja, jag tror han trivs ganska bra i London.
Jag tror också det. Det känns som att han trivs jättebra med allt möjligt liksom, och framförallt Tottenham. Det har varit synd om Lukas Bergvall också, som ja, han var högst inblandad, det enklaste ska vara högst inblandad i att liksom, ja, få att välja Tottenham, kom hit nu.
Svenskläger då om Isak också går till Spurs då? Tre svenska stjärnor där. Han hade ju varit trevligt.
Ja, för alla som inte är liksom Arsenal-supportrar i Sverige. Och det finns ju ett gäng sådana som säkert hade haft det jobbigt då. Och så här på det. Sen såg jag något argument där att har Isak och Kulusevski tillsammans varit bra i landslaget någon gång? Det är där.
Nej.
Funkar de tillsammans verkligen?
Nej, alltså de har inte imponerat ihop i landslaget alls. Men jag tror ändå att de hade passat ganska bra överlag i Tottenham.
Jo,
så att,
såklart.
Det hade varit spännande att se om inte annat. Ja. Med alltså, Son och Madison.
Bra för det svenska landslaget också. Att de får hitta en kemi och en kombination.
Verkligen.
JDT är säkert på det. Direkt där bara. Isak, bakom, ja. det är bara att gå. Åk till London. Gå.
Ta med dig folk också. Ja,
om precis, du kan, hela alltså. Svenska landslaget.
Emil Lindelöf kan du ta med.
Lindelöf kan ju också gå till.
Hugo Larsson kommer snart. Och, ja.
Herregud, ja. På tal om det här svenskkopplingar, många som noterat det är också Boca Juniors nya tredje tröja. Mm. Att den Adidas som har gjort den med svensk inspiration med tanke på deras färger, och att den är fruktansvärt mycket snyggare än vad de svenska landslagströjorna är. Ja. Varför har ni med så mycket kraft här, Adidas? Och så på Bockas tredje tröja. Ja. Det är väldigt roligt.
Symbolvärde.
Ja, med det sagt så tar vi oss till Manchester, för där finns Manchester United, på tal om Victor Nilsson Lindelöf också. Nu är han skadad dessvärre. De har ju aktiverat det optionsåret, så han lär väl vara kvar. Men de tittar på mittbackar i alla fall, för de behöver ju några fler där. Det har varit snack tidigare om Jared Branthwaite. Senaste i raden av Premier League-backarna kopplat till United är Max Kilman av alla människor. Wolves-kaptenen. Mm. Ja. Är det här verkligen det som United borde gå för?
Nej, det tycker jag inte. alltså här, Max Kilman har ju blivit en bra Premier League-back.
Absolut.
Utan tvekan. Mm. Men jag känner att vill United verkligen ta liksom, och bli ett stabilt Champions League-lag framöver, så är det en liten annan hylla man behöver gå upp eller gå efter.
De borde ju gå efter den som Bayern säljer i sommar, om det blir De Ligt eller om det blir Upamecano.
Alltså, för att oavsett, tänker du?
Ja, jag tror någon av dem kommer ju gå. Och jag tycker båda de håller egentligen en kvalitet just på den yttersta toppen, om man nu får den här kontinuiteten i det hela.
De Ligt, ja. Mm. Upamecano, alltså absolut, grunden, väldigt bra försvarsspelare.
Han är en riskfaktor, ja.
Och vill du kasta in en riskfaktor som har varit väldigt bra på att utmärka sig på dåligt vis när strålkastarna är som starkast i Manchester Uniteds mittlås?
Men jag hör dig och jag förstår vad du menar. Men jag tänker ändå att det finns potentialen där, och har man någon bredvid sig, alltså jag tänker, ja, jag vet inte om Lisandro Martinez är kanske den mest trygga personen att bredvid sig. Man kanske känner sig trygg för att han är som han är, men jag ser ändå att han skulle kunna i en annan miljö där han får mer på något sätt förtroende utifrån också, att kunna växa i det. Men
jag tror också att de hade kunnat må bra i United av en del spetsegenskaper i spelare. Mm. Och att inte gå efter en Max Kilman eller spelare lägre ner i hierarkin.
Precis. Mm. Känns lite Maguire-aktigt. Alltså, nu hade ändå Maguire en viss status i engelska landslaget och Leicester och alltihopa. Men det är lite åt det hållet ändå.
Ja.
Alltså så här, nu tycker jag ändå Maguire har spelat upp sig på en nivå att han absolut tycker jag kan ingå i en trupp för United. Mm. Kanske inte ska ha den framstående roll han har haft den här säsongen, men jag tycker han har haft en bra säsong överlag. Upamecano är jag skeptisk till. Jag är skeptisk om det är, alltså han måste komma in i ett fungerande försvar. Då, alltså ta in Upamecano som andra fiol till Virgil van Dijk. Nu har du kunnat te där, men det är en sån situation så absolut hade jag varit för Upamecano. Det är därför jag är för De Ligt i United. De Ligt har ju de egenskaperna. Exakt. Han var ju självklar när det var snack om att de skulle värva honom. Så där ser jag ju mycket mer att det skulle kunna funka.
Vad tror vi om de Leverkusen-försvararna vi var inne på innan? Det kanske inte riktigt är de som eller har befäst sig som stjärnor liksom.
Mm. Det är ju Ta som leder dem.
Ja.
Det är ju det som är lite, och det här är ju det som är så svårt med att värva mittbackar. För du, mittbackar, absolut, vissa kan vara jättebra på att bryta, jättebra på att nicka, jättebra på positionering eller den biten, men det är liksom en symbios, det måste funka tillsammans. Jag tycker att här, en annan aspekt med Upamecano till exempel, han är 1,86. Jag säger inte att det är kort, för det borde att dissa mig själv, vill jag på att säga. Men, alltså, Upamecano, Lisandro, det är lite kort i rocken för att vara ett mittlås i Premier League. Om du har Lisandro som har andra styrkor, du vill kanske ha någon liksom mer dominant typ där, alltså typ Nu vet jag inte hur lång Matthijs de Ligt är, så det kanske jag får checka upp att han, och det ska jag kolla upp menar jag.
Bra på huvudet han i alla fall, men ja.
Jag kan ju slänga in Kim samtidigt också.
Han är faktiskt bara 3 centimeter längre, så att den där,
det
där argumentet
är väldigt viktigt.
Men Upamecano känns inte lika dominant liksom, så här.
Han är inte lika självklar med sin aura och sånt heller. När, när de Ligt har varit på topp, då är han ju, precis som du är inne på, han är ju en ledare med tanke på Ajax-perioden också. Men Kim är ju också ett namn. Alltså, han kom nyss till Bayern, men ingen sitter säkert, om man säger så.
Fast det här förstår inte jag, hur Kim Min-jae just nu kan vara bänkad för Eric Dier.
Eric Dier, har du sett?
Eric Dier, absolut, jag tycker Eric Dier är en bra fotbollsspelare. Nej, men Kim Min-jae är en fantastisk.
Ja, ja, men jag tror verkligen att nu Tuchel, alltså han har ju blivit som en form av främd kropp till detta Bayern München. Så han kör ju bara på sitt spår nu. Det är som vi pratade innan här, Zaragoza har kommit till Bayern München i vintras. Skulle egentligen komma nu till sommaren, men de la på extra pengar för att få honom nu, bara för att de hade många skador. Men Tuchel sket ju fullständigt i honom, och nu när han också har fått sparken skit han ännu mer i honom. Så han har fått 20 minuter och kommer förmodligen lånas ut till sommaren. Men det är lite så som, alltså Tuchel kör efter det som man tycker fungerar, och Eric Dier och just De Ligt har ju kört ihop sig nu i Champions. Så, ja. Men det är märklig sits när man ser Kim och Upamecano på bänken.
Ja, och De Ligt har ändå varit just snack om att han inte ska ingå liksom, och varit bänkad stundtal, så varit besviken på det. Och sen så är det ändå det som Bayern verkar prioritera, är att de ska ha en ny mittback. Så att
då det är, som sagt, det är mycket som måste
sitt eget race här i slutet.
Ja.
1 miljard på Ronald Araujo till det här laget liksom. Och sen, alltså, Araujo är fantastisk.
Är, riktigt, alltså,
är du trött på, vill du inte ha Araujo till Bayern?
Jag fattar inte. Alltså, när man har De Ligt, Upamecano och Kim och Dier, alltså man behöver inte lägga alla de pengarna på Araujo. Alltså,
det är Ronald Araujo, han är kanon.
Ja, han är säkert jättebra. Där United kan ju ta honom istället, eller?
Han skulle ju aldrig gå till United. Araujo skulle inte vara intresserad av det. Det är knappt han är intresserad av Bayern. Och det är ju där problemet ligger för United. Att absolut, vi kan sitta och säga att de ska värva Araujo och De Ligt och hej och hå. Men vilka vill gå till United om inte de har Champions League och erbjuden säsong?
Nej,
det är inte exakt. Så många som kanske vill det. Då är det Jared Branthwaite att titta på, som jag tycker faktiskt hade varit ändå en sund värvning. För jag tycker ändå så här, han är ung, han är lovande, skulle kunna formas till något väldigt bra. Hellre honom än Kilman i alla fall.
Det håller jag med om, absolut.
Ja. Men sen, det där är svårt. Att värva mittback är inte lätt.
Nej.
Det har man sett väldigt ofta. Leny Yoro, förstår man ju varför de är intresserade av, till exempel också. Nu är det väl Real Madrid som leder den jakten, vad det verkar. Men i Lille då.
På tal om franska ligan och mittbackar, så såg vi ju Nisse Helen, Dante, 40 år.
Still going strong.
Ja, kanske Bayern ska
ta tillbaka honom.
Comeback.
Dante, vilken back.
Ja. Mittbackspar med Todibo, gamla Barcelona.
Oj. På tal om någon som ryktas till United också, i och för sig. Jean-Claire Todibo, gamla Barcelona-produkten. Gjorde bra i...
Ja, han har varit bra. Gick bort sig lite på ett mål den här helgen här och såg ganska loj ut, men... Jag har ändå haft en bra säsong.
Det var ju både Tottenham och United ville ha honom i vintras, så var det ju väldigt mycket snack kring.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi stannar i Frankrike innan vi går på lite frågor, tycker jag, för att Kylian Mbappé har ju varit ett återkommande ämne och punkt i den här podden. Nu har han väl... Senaste uppgifterna för alla som undrar, när blir han officiellt klar då? Ja, nej, det kommer nog dröja ett tag till, för att nu vill han kunna spela EM i lugn och ro. Och då är det väl snarare där någonstans då, runt i sommar. Och det snackas om att hans officiella presentation ska ske först i augusti någon gång i Madrid. Alltså det dras ut på det, och samtidigt är han sur.
Är han sur också?
Han är sur nu. Efter Le Classic i helgen mot Olympique Marseille, där han byttes ut efter dryga timmen. Till att börja med, hans minspel sa ju allt när han blickade på bänken och insåg att han blev utbytt ännu en gång. Femte gången det händer på hans 6 senaste matcher sen då det blev, ja, inte officiellt men bekräftat då, att han lämnar klubben i sommar. Lucio Enrique har ju sagt hela tiden att ja, men vi måste lära oss spela utan Mbappé. Nu var han ju märkbart irriterad, går ut, ska enligt Fotmercato yttra ett ord jag inte tänker upprepa i den här podden, muttrandes mot Luis Enrique, för att därefter lägga ut en jätteledsam bild på sig själv i regn, okommenterat på Instagram. Och Luis Enrique blev ju arg när han fick fråga igen varför han bytte ut Mbappé. Bara, kan det är samma musik hela tiden, kan ni bara sluta, jag gör vad jag vill, liksom, jag tränar det här. Och de ska väl ändå ha haft, liksom, det var inget bråk eller öppen konflikt under måndagsträningen. Men det är mycket snack om att Mbappés camp, då, så att säga, hans entourage, är besvikna på att men, det här ingick ju inte. Alltså, att han ska ju fortfarande spela de största matcherna. Vi hade ju ett löfte om det, och att Luis Enrique är respektlös mot killen Mbappé. Det är blick alltså, på dig, Kevin, just nu. Du är bara så trött på det här.
Jag är så trött på Mbappé. Jag är så trött på honom.
Jo, men man längtar till det blir en officiell bekräftelse, bara så man får se den där
kommentarer, och sen bänkas han av Ancelotti.
Nej, men man är trött, du är trött på Mbappé, men jag kan gilla att man visar känslor. Eller det gör jag, jag har verkligen inga problem med att man är lite förbannad om man blir utbytt. Och att vi har sett det innan, att stjärnor, de tål inte riktigt att bytas ut. Men sen att man ska ut och lägga ut någon löjlig bild på Instagram och entouraget ska agera på sådana gör och så här, det är ännu löjligare. Eller så här, varför håller man på så där? Jag fattar liksom inte.
Måste vara riktigt kul att jobba på typ L'Équipe eller ja, Paris Saint-Germain nu liksom med det här. För det är någonting som ligger och puttrar där. Och just nu om man tittar på PSG:s trupp, det är ju, de är ganska beroende av Mbappé. Så man fattar ju Luis Enrique att han säger rakt ut, vi kan inte bara vara beroende av honom, vi ska ha någon trupp som funkar i säsongen. Sen kommer säkert Mbappé göra två mål på Barcelona i Champions League och ändå liksom bara ta allt rampljus. Och så. Sen är ju också det roliga, som jag har suttit och tänkt på nyligen, att han vill ju egentligen utgå från vänster, Mbappé, i en offensiv trio. Där är ju Vinicius Junior. Och nu när Vinicius Junior var avstängd i helgen så var ju Rodrigo som spelade ute till vänster. Och varje gång Rodrigo har spelat ute till vänster har han sett ut som en Ballon d'Or-vinnare och liksom bara avgör matcher. Alla vill spela till vänster. Så där har ju Ancelotti någonting att hantera också, när du har tre världsstjärnor som alla säger, men jag gillar att utgå från vänster. Jude Bellingham spelar vänster mitt ibland också. Högerkanten är för Lucas Vázquez tal. Liksom.
Ja, exakt. Vázquez kommer aldrig lämna Real Madrid. Det finns alltid plats.
Nej, det snackar om en förlängning ett år till. Ja. Det jag tycker jag är otroligt fint faktiskt.
Ja, nej, men så är det ju, att det är tre spelare som gillar att utgå från vänster, och Rodrigo gör det bra när han får spela på andra position också, men ändå bäst till vänster. Ja,
det är
men så att det blir väl, eller det är Vinicius platsen då liksom, känns som.
Ja, alltså det, Vinicius kan ju inte utgå någon annanstans ifrån, det går ju inte.
Det blir väl en central roll på Mbappé.
Jo, såklart det blir det. Alltså det kommer inte utgå från vänster i Madrid. Nej. Alltså det hade ju varit jätteroligt om alla försöker hitta den ytan.
Man ser såhär någon såhär amerikansk fotbollsformation, en klump på vänstersidan, sen helt tomt i mitten.
Dani Carvajal och Lucas Vázquez. Ja,
så ska Henrik Insan också.
Just det. Ja, han har lite att tänka på, Ancelotti, till nästa säsong. Det är en sak som är säker. Men det är angenäma problem, kan man ju kalla det.
Därför Alonso har sagt, jag väntar.
Jag vill ha det här första initiala maktkampen. Ja. Och sen Toni Kroos och Luka Modric får mindre speltid och blir irriterade också. Ja. Modric verkar ha varit den här säsongen. Om han är kvar nästa säsong. Vi tar lite frågor som sagt innan vi avrundar. Zigzag frågar, vilka ytterbackar kan United gå för? Vi nämnde ju här att om du ska värva Frimpong, då ska du ha en plan. Tror inte att, jag tycker inte de behöver värva en högerback, för jag tycker Dalot är en tillräckligt bra högerback för att nå de mål de vill. Och Aaron Wan-Bissaka ett ganska bra komplement. Rör inte den positionen. Det finns annat att tänka på. Luke Shaw är för skadedrabbad. Där behöver de kanske en vänsterback. Frågan är vem?
Jag tycker ju ur ett tyst perspektiv, jag tycker Matsen från lånet från Chelsea. Han har ju varit helt outstanding på vänsterbackspositionen i Dortmund, och Dortmund-fansen vill ju självfallet ha honom. Men det är alltid en prisfråga, snackas om 30 miljoner euro, och Dortmund har ju en del att tänka på nu till sommaren. Nu är en flytt från Chelsea till United kanske inte så vanlig, men
Mason Mount gjorde det så sent som i somras.
Bra poäng. Där tycker jag ändå att det är en spelare man borde hålla ett extra öga på. Han har gjort det riktigt bra.
Och du, vad Chelsea-fan skulle vara om du skeppar Matsen till United och han slår, herregud.
Ja. Men det har hänt tidigare att nu inte han, eller han varvades från Nederländerna här för några år sedan. men går väl ändå under egen produktkategorin, men, mm. men det har ju hänt att man har släppt unga spelare till konkurrenter, även fast United inte jättevanligt, så det skedde med Mount, Gallagher har ryktats bort mycket, det var Livramento, Gay och Lamptey och alla de här, så att det kanske sker igen, vi får se.
Just det, man har ju tillhört Chelsea också. Det finns många, många som har gått den vägen genom Chelsea. Mo Salah och Kevin De Bruyne och annat också genom åren. Och nu framförallt vill de ju verkligen öppet sälja egna produkter. Och att köpa Matsen tror inte jag är omöjligt.
Nej.
Men det är en intressant tanke att få in honom på den positionen, faktiskt.
Mm. Ja, men verkligen. Och Dortmund kanske prioriterar Sancho snarare om man ska lägga pengar på någon. Så
ja.
Att, ska de ha kvar Matsen så är det kanske låna på nytt.
Precis.
Då kan ju vad heter Dortmund vara smarta här. För att om de förhandlar med Chelsea och Matsen, lär inte Chelsea kräva lika mycket pengar som United kommer knackande på dörren. Köp Matsen för en billigare summa. Säg, vi tar det på ett rakt byte mot Sancho konstant.
Det är bara att ringa Kiel. Direkt så har det gjort.
Jag har en plan. Har ni hört det här?
Så få sin befordran till CEO.
Man ser till att inte regga honom för truppen bara så det blir ett sånt bekymmer. Men annars så löser det sig. Ja. Nej, det har faktiskt varit en ganska bra spelare att få in för dem. Cop Sweden frågar, vad tror ni kommer vara Alonsos nästa steg i sin tränarkarriär efter Leverkusen? Nu är det bekräftat att han i alla fall stannar nästa säsong. Kan det vara så att han inväntar tränarposten i Real Madrid? Ja, antagligen. Eller eventuellt spanska landslaget? Nej, sannolikt inte. Vem skulle vilja röra det? Och Alvaro Morata som lagkapten.
Nej, det kommer inte ske, och om det sker så dröjer det många år. Decennier.
Ser det med större chans att Xavi tar dem, vi säger så. Ja, just det. Ja, Xavi har vi varit inne på. Suarez 4 fråga här om det kommer mycket spekulationer, men Xavi kanske kommer stanna i Barcelona. Så vad tycker ni om det? Det har vi varit inne på. Ja. Joakim frågar här, på tal om Barcelona. Så fort en storspelare ryktas att Barcelona intresserade. Klubben hade det tufft ekonomiskt med gigantisk skuldberg, men hur är det med deras ekonomi nu för tiden, och stämmer rykten att de inte kunna betala av spelare de köpt? Tack för en bra podd. Det stämmer att de fortfarande har ekonomiska problem. Det är väl så mycket man kan säga. Såklart att Laporte har varit med, det kan bidragit till att de har dragit ner det och sålt av grejer hit och dit och har andra idéer, och det fanns väl till och med uppgifter om att de funderar på att de ska ha ett nytt klädkontrakt på gång. De bryter ju med Nike och byter till Puma vad det verkar. Det är ju liksom revolutionerande för att vara Barcelona, såklart. Det var också lite löst snack om att de skulle skapa ett eget märke och börja liksom släppa mellanhanden och sälja sina dräkter själva. Laporta sitter och syr där liksom.
Som de jobbar med de där sponsorerna och kontrakten för att komma så billigt undan som möjligt i Barcelona och få in så mycket pengar som möjligt. De är ju pressade verkligen.
Efter skolan aktivitet på La Masia sen också liksom.
Ja, verkligen.
Nej. Det blir ju inget sånt, utan de kommer ju, det verkar ju som att det är Puma, och sen har de massa annat på gång, och de vet att de inte har så mycket att värva för, men nej, de kommer inte värva Haaland. Alltså,
nej.
Det händer inte just nu. Vi kan ta en fråga från Jonas Fransson också innan vi rundar av. Det ryktas om intresse från Arsenal på både Gyökeres och Isak. Frågan har man ju frågat många gånger, men vem tycker ni skulle passa bäst i Gunners? Isak har ju en tidigare connection med Ödegård och har ett helt annat skillset än Viktor Gyökeres. Skadehistoriken talar emot. Jag håller väl med Jonas analys här. Att jag tycker väl att Isak känns väldigt spännande i Arsenal.
Mm.
Alltså tanken av honom länka ihop med Ödegård, Saka, den alltid så intelligente Kai Havertz. Det funkar.
Underbart.
Han är ju bra, Kai Havertz.
Han är fin.
Jag tycker det. Ja. Alltid tyckt.
Ja. Ja, nej, men jag håller med att Isak känns lite som jord, för att han ändå hade passat väldigt bra där. Bra på längsspelet, bra att hitta korta kombinationer och hitta löpningar på rätt ställen. Och förmodligen kommer man jobba mot ofta mot lägre sittande försvar, och där tycker jag Isak är betydligt mer teknisk och kapabel till att hantera små ytor än Gyökeres. Även fast Gyökeres är en bra straffområdesspelare som hade kunnat vara tillräckligt stark för att trycka bort ett par försvarare och nicka in en boll också.
Gyökeres känns ju mer som att han borde gå till Spurs istället. Alltså just det här fart och fläkt och, som du är inne på, tank.
Och få en tydlig målskytte framme på ett annat sätt.
Ja. Han kliver in där, sen har man Son och Kulusevski bredvid sig och resten av gänget.
Går också att fråga sig, måste verkligen Tottenham värva en ny central forward?
Ja, det
Alltså, Richarlison är ändå helt okej.
Han är helt okej. Men jag tycker ändå alltså att ha en anfallare på yttersta världsklassnivå, det hjälper ändå enormt mycket. Alltså det ser man ju i alla storklubbar att man behöver egentligen ha en nummer ett där framme. Det tycker jag oftast.
Ja, och Heung-min Son kan ju vara det.
Heung-min Son kan vara det, men jag tycker ändå alltså, hans styrka kan ju fortfarande få ut på andra sätt. Men ja, vill man lägga pengar på annat så är det kanske inte...
Det är samma diskussion med Arsenal också. Ja. Alltså, så här, behöver de verkligen en ny nia? Och den diskussionen gäller ju ganska många klubbar. Mm.
Det handlar också om att man vill verkligen ta nästa steg. Liksom, är man nöjd med det man presterar just nu i Tottenham? Och de kanske med Postecoglou kanske man kan ta ett kliv till, men vill man ta två och verkligen utmålet en titel, kanske man behöver en nia som bara spottar in bollar.
Bra poäng. Jag tycker just Arsenal borde ju gå för en nia. All respekt till Jesus och sånt, men jag tycker där borde man ju försöka få in den sista pusselbiten, ändå om det går jävligt bra nu.
Det är nog där de är på väg mot, är väl känslan. Vi får se vad som händer i sommar helt enkelt. Nu närmar sig transferfönstret, vi är inne i april. Ja, det är ett tag kvar ändå fortfarande, men framförallt så är det Champions League som drar igång igen nästa vecka. Otroligt intressanta kvartsfinaler ska det faktiskt bli, tycker jag.
Ja, verkligen.
Vi kommer ju se att Bayern och Dortmund på Wembley. Är det inte magiskt? Precis som 2013. det är ju fantastiskt. Det är alla förutsättningar finns.
Jag tror när jag skulle tippa slutspelsträd där så hamnade jag på Bayern Atletico i slutändan. Repris från finalen 74. Inte var helt otänkbart.
Nej. Fina 70-talet. Det ser vi inte ner till.
Ja, jag tror ändå lite på City.
Ja, förståeligt ändå.
Finns något där?
Ja, exakt.
74 är ett speciellt år för tysk landslagsfotboll. Ska man komma ihåg också.
Hoppas vi också 2024 blir.
Ja, det blir ju exakt 50 år senare då i sånt fall som Julian Nagelsmann rattar dem hela vägen till en EM-final på hemmaplan.
I Berlin.
Inte helt otänkbart, men vem vet vad som händer. Med det sagt, stort tack även för att du ville vara med. Stort tack Oskar för att du ville vara med. Och stort tack alla lyssnare. Och vi ser väl som vi brukar säga i Tyskland. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better on it.
That's the wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.